Varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka för att fira gudstjänst idag på den första söndagen i fastan. Välkomna också alla som följer med via länk, närradion och webben. Och vi kan väl bara göra så att vi vänder oss om och hälsar på någon. Gärna någon du inte har pratat med idag. Välkommen hit till kyrkan kan man säga till exempel. Så ska jag säga samtidigt att dagens psalmer för er som följer med via länk är 237, 569, 136 och 568. Och kollekten idag den går till Helsjöns folkhögskola. Och nu under fastan så går insamlingen också via ljusbäraren till Räddningsmissionen i Göteborg som bedriver ett oerhört viktigt arbete bland behövande här i Göteborg. Och QR-koder till båda de här ändamålen finns i agendan. Det finns möjlighet till personlig förbön idag under nattvarden. Nere vid kyrktorget så går du vänster och vänster så finns det ett litet rum där det sitter två personer som kan be för dig. Det är också kyrkkaffe efter gudstjänsten. Alla är varmt välkomna till kyrkkaffet. Det är någonting som vi bjuder på här i församlingen och det är precis bakom mig här i församlingshemmet. Så välkommen med där direkt efter gudstjänsten. Så finns det ytterligare information på baksidan av agendorna. Titta gärna på den informationen som ges där. Det jag ska säga bara det som kommer idag, det är små och stora gudstjänst klockan 16.30. Och ikväll så är det 18-mässan där bland annat en konfirmand kommer att döpas. Det var nog informationen för detta. Vi blir stilla medan kyrklockorna ringar samman till gudstjänst. Thank you. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt hus. Tack för ditt löfte att vara mitt ibland oss. Och vi tackar dig för att du har segrat över allt det onda, över synden och döden och djävulen på korset när du dog för vår skull och räddat oss till liv. Herre, vi vill be att du kommer till oss nu vid denna gudstjänst i Jesu namn. Amen. Evangeliet idag berättar om när Jesus förs ut i öknen och hur han blir frestad där av djävulen. Och bakgrunden det är ju att Jesus precis har blivit döpt. Anden har kommit över honom som en duva. Och i evangeliet idag så läser vi att anden drev Jesus ut i öknen. Men ordagrant på grekiskan så står det att genast kastade anden ut Jesus i öknen. Och vi förstår inte minst genom de orden att det här med ökenvistelsen, det var något viktigt för Jesus. Och den var viktig av flera olika anledningar. Det handlade ju dels om att Jesus i öknen klarade av det som vi människor inte klarade av. Till exempel Adam och Eva i Edens lustgård eller Israels folk i öknen under vandringen där. Och även om Jesus frestades att göra vissa saker så gjorde han inte det. Frestelse i sig är inte någon synd. Och det var inte så att Jesus fördes ut i öknen för att man skulle se om Jesus klarade av att motstå frestelserna. Det fanns aldrig någon risk att Jesus skulle falla. Jesus kunde inte falla. Han kan inte falla för någon frestelse. Därför att allt han gör är alltid gott. Allt han gör är alltid av kärlek. Utan skälet till att Jesus kastas ut i öknen av anden är att Jesus behövde börja sin verksamhet med det som är det allra viktigaste. Han behövde börja med att komma inför Gud, vara med honom. Han var i bön, han var i fasta som en förberedelse för den viktiga sak som han nu skulle göra. Och öknen är ju en plats där Gud ofta talar till människor. Och öken och ord, det är ord som på hebreiskan har samma grund, samma rot. Öken är midbar, ord är dabar. Så man skulle kunna översätta öken med ordets plats, alltså platsen där Gud talar. Och det som händer med Jesus, att han går ut och tar tid med Gud i bön och förberedelse, det är någonting som också är oerhört viktigt för alla kristna. Det är en förebild för oss, det som Jesus gör, att han börjar med Gud. Och vi är som människor experter på att glömma bort Gud. Det ser vi när vi läser i Bibelns berättelser om fromma människor, hur lätt de har att, oftast väldigt lätt att glömma bort Gud. Men vi ser det också i kyrkans historia, hur fromma människor har lätt att glömma bort Gud. Men vi ser det också i våra egna liv, hur vi ofta försöker att klara av saker i vår egen kraft och att vi drar in Gud i problemet eller i tillvaron kan ibland vara någonting som vi gör som en allra sista utväg. Och vi behöver ta lärdom av Jesus. Han började med Gud. Han började med att komma inför Gud. Och det är precis det som också fastetiden vill poängtera för oss. Att vi ju har nu en tid på året där Gud vill peka på just detta. En ökentid skulle man kunna säga. Alltså på ett positivt sätt en ökentid. Där Gud vill visa att vi behöver börja med honom. Vi behöver bekänna vår synd, komma inför honom därför att det är han som ger oss det vi behöver för det som vi kallade att göra för vår väg i livet. Så nu får vi fundera på våra egna liv. Vad är det vi behöver vända oss bort ifrån? Vad är det vi har missat? Var någonstans finns det synd i våra liv? Så får vi be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den första söndagen i fastan.
Läser du första Moseboken, tredje kapitlet. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa: ni kommer visst inte att dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat. och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig." Herren Gud sade: "Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt." Då sa Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Hon svarade: "Ormen lurade mig och jag åt." Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Dagens episteltext är hämtat från Hebreerbrevets femte kapitel. Under sitt liv på jorden uppsände Kristus med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Så lyder Herrens ord.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet som är hämtat hos Markus i det första kapitlet. Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Jag vill bara passa på att säga det. Det har förekommit lite olika tid för små och stora i eftermiddag. Den börjar 16:00. Kommer man 16:30 så är det nästan slut. Så att det är ju synd. Så har ni tänkt komma så är det 16:00 som gäller. Tack.
Det kan ha berott på att jag sa fel också bland annat. Men 16:00. Vi ber. Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen. Vi ber att du ska välsigna dem på deras stund nu i söndagsskolan. Vi ber för oss här inne. Öppna ditt ord för oss och låt oss ta emot det. Det som är från dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. I både den gammaltestamentliga texten och i evangeliet idag så möter vi samma figur, nämligen ormen eller Satan. Och vi ska prata en del om den här figuren idag. Och om du är ny här i Sankt Pauli så vill jag bara säga, döm inte ut Sankt Pauli efter den här predikan. Därför att jag pratar inte oftast så här mycket om djävulen. Men idag ska vi prata lite grann om honom. Därför att han finns med i texterna och vi kan hamna i ett dike där vi pratar för mycket om den här figuren. Men ett annat dike, det är ju faktiskt också att vi låtsas som att han inte finns. Och ibland så säger vi att vi kan inte förstå att det kan finnas så mycket ondska i världen. Att människor kan vara så grymma mot varandra att det kan ske så mycket ont i samhället. Hur kan man fortsätta att kriga? Hur kan man fortsätta att förtrycka och döda och allt möjligt elände som sker och hemskheter som sker i världen? Och ibland så kallar vi det för ett djuriskt beteende. Men faktum är att mycket av det som vi människor gör, det är faktiskt mycket värre än det som djuren gör mot varandra. Och vi kommer inte att kunna förstå detta handlande om vi inte förstår som människor att vi har en inneboende benägenhet i oss att göra det som är fel, det som inte är i Guds vilja, alltså synden. Men det är också så att det finns en andlig verklighet som är ond, där djävulen är i spetsen och som driver på det onda som vi gör, som sker i världen. En alfadeltagare uttryckte det vid ett tillfälle ungefär så här: om Gud finns, det är jag lite osäker på, men att Satan existerar, det är ju helt uppenbart. Och Bibeln beskriver ju en Gud som är helt och hållet god och kärleksfull, en Gud som älskar oss. Han vill allas räddning och han vill att alla ska omvända sig till honom. Och på samma sätt så beskrivs djävulen som en figur som hatar oss, som gör allt han kan för att vi ska gå förlorade och missa himlen, och att han gör allt han kan för att vi inte ska vända om till Gud. Och ibland så tänker vi om djävulen att det är en figur som finns i helvetet, men det finns, står ingenstans i Bibeln att djävulen är i helvetet eller att han ens har varit i helvetet, utan det är en sån där tro som förstärks av i övrigt väldigt bra filmer som till exempel Tom och Jerry och Musse Pigg och Kalanka. Sådana filmer som jag gillar. Inte minst Tom och Jerry tycker jag är väldigt kul. Men just på det området så stämmer det faktiskt inte med verkligheten att djävulen är i helvetet. Utan djävulen, han är på jorden. Han befinner sig på jorden. Och det ser vi ju till exempel i dagens texter, i Gamla testamentet och i evangelietexten. Och Petrus, han skriver i sitt första brev så här: var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom. Så djävulen är en aktiv, verksam figur som rör sig på jorden, och han gör allt för att få tag på oss människor, för att hitta någon att sluka. Och när jag var student så läste jag en bok av en av pingströrelsens pionjärer, Smith Wigglesworth. Och han gjorde väldigt mycket för Guds rike. Väldigt spännande att läsa om honom. Och han skriver bland annat i sin bok att vid något tillfälle så upplevde han ett stort mörker i rummet där han var. Och så vaknade han och så såg han längst ner på sängkanten så satt djävulen. Och hans reaktion på det, vi hade kanske reagerat lite olika, men hans reaktion på det var att han tänkte: jasså, är det bara du? Och så la han sig ner och så somnade han om. Och skälet till att han kunde göra på det sättet, det var ju för att han visste att han behövde inte vara det minsta rädd för djävulen. Därför att när vi vandrar med Gud, då vandrar vi med honom som är mycket, mycket starkare än den onde och hans makt. Och däremot så behöver vi känna till, och vi behöver veta att den här figuren finns och vad han vill och hur hans taktik är. Och hans taktik då, det ser vi väldigt tydligt. Det kommer fram väldigt, på ett väldigt intressant sätt i den gammaltestamentliga texten idag. Och det är ju en av de viktigaste texterna i Bibeln som förklarar varför världen ser ut som den gör, varför det finns så mycket ondska. Och bakgrunden till den här texten då, som finns i det tredje kapitlet i första Mosebok, alltså i hela Bibeln, det är ju att Gud har skapat en fantastisk tillvaro för alla människor. Naturen är ju helt underbart skapad med en fantastisk mångfald av växter och djur och härlighet på många olika sätt. Gud hade ju gett människorna allt. Och kronan på verket, det mest värdefulla av allt, det var ju människan och är fortfarande människan. Vi är skapade till Guds avbild, till Guds likhet. Och i den här tillvaron så dyker då den här ormen upp. Och vi anar här att det har skett ett fall, ett syndafall bland änglarna redan tidigare. Och då är det väldigt intressant att se, hur kommer den här figuren då till Adam och Eva? Och det första som han säger då, ormen, det är att han säger: har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt? Och Det är väldigt intressant, för att det säger ju att någonting väldigt centralt, nämligen att Guds ord var oerhört viktigt för de första människorna. Vad Gud hade talat, det var helt centralt. Det var det som man levde efter, det var det som man lyssnade på, det var det som man levde av. Och djävulen visste detta, och därför visste han att han var tvungen att så in tvivel kring Guds ord. Och det som det här i sig säger ju till oss, vikten för oss att lyssna på Guds ord, att leva av Guds ord, att ta Guds ord som någonting oerhört centralt, att studera Guds ord, därför att det är Guds ord som Gud har gett oss att leva av. Och vi ser det också väldigt tydligt i när Jesus frestas av djävulen. Vi läste ju Markus evangeliet idag, och det är en ganska kort variant av det som hände, och det som Matteus och Lukas berättar mycket mer om vilka frestelserna var och så. Men där ser vi att varje gång som djävulen frestar Jesus, så säger han de här ord, så citerar han från Bibeln vad Guds ord hade sagt. Och varje gång så svarar Jesus med att också citera från Guds ord. Så djävulen visste att Guds ord var oerhört centralt för Jesus, och det är också så som Jesus använder ordet. Han liksom citerar hela tiden från ordet. Och när Paulus i Efeserbrevet uppmanar de kristna att ta på sig Guds vapenrustning för att stå emot den onde, så är ju alla delar av vapenrustningen defensiva utom en. Det finns en offensiv del i vapenrustningen, och det är ju Guds ord. Det är andens svärd som är Guds ord. Så Guds ord är oerhört centralt. Jag blir påminn också om Hesekiel. Jag går ju igenom Hesekiel nu. Jag har visserligen bara haft en gång, men min tanke är att vi ska fortsätta att gå igenom Hesekiel någon gång här framöver. På tisdag nu senast, eller kommande i nästa gång. Och när vi gick igenom den första delen där, så läste vi om Hesekiels kallelse i kapitel 2 och 3. Och där blir ju Hesekiels kallelse att gå till folket. Och så säger Gud så här: du ska tala mina ord till folket, vare sig de lyssnar eller inte. Och det som händer sen, det är ju att Gud sträcker fram sin hand till Hesekiel. Han ser handen, och så ser han också vad Gud håller i handen, nämligen en bokrulle. Och så säger Gud till Hesekiel: ät upp den, ät upp bokrullen och gå och tala till Israels hus. Och det finns ingenting som tyder på att det bara var ett symboliskt ätande. Han skulle förstås läsa Bibeln, men allting tyder på att Gud ville att Hesekiel skulle äta upp bokrullen rent fysiskt. Och kan man tycka att det är ju en märklig Gud som man tror på här. Men faktum är att, och det är svårt att förstå ibland varför Gud gör som han gör, men det man kan tänka om detta, det var att för Gud var det oerhört viktigt att om Hesekiel skulle kunna möta det här folket som hade liksom vänt sig långt bort från honom, så behövde han leva av Guds ord. Han behövde ha Guds ord ut i varje cell av sin kropp. Och så blev det ju naturligtvis någonting som Hesekiel aldrig skulle glömma bort, den här händelsen när han var tvungen att äta upp bokrullen. Det skulle påminna honom om hur oerhört centralt det var för honom att leva av Guds ord. Och det säger någonting oerhört centralt också till oss kristna idag, hur viktigt det är att vi läser Guds ord, att vi lever av Guds ord. Jesus säger ju det också vid ett av tillfällen när han svarar djävulen att vi ska leva av varje ord som utgår ur Guds mun. Och det som vi ibland hör talas om, det är att Bibeln inte är Guds ord, men Bibeln innehåller Guds ord. Men det står ingenstans att Bibeln bara innehåller Guds ord, utan allt i Bibeln är Guds ord. Och det visas ju också av att hade inte allting varit Guds ord, så hade ju Gud sagt att när du kommer fram till den här texten så kan du lämna det här, och sen kan du hoppa till den och lämna detta och sen äter du resten. Utan allt var Guds ord. Och därför är det så viktigt att vi att vi tar till oss av hela Guds ord, också när vi har svårt att förstå det. Och be Gud om hjälp att tro på det och följa det, också när vi har svårt att förstå det. Så det första var att djävulen ville så in tvivel kring Guds ord. Och det andra som djävulen säger här, det är något som är väldigt lätt att missa. Jag missade det och jag tror att många missade det när vi läste om det. Och det är att i de här orden, när djävulen kommer och säger, har Gud verkligen sagt, så finns det någonting där som inte stämmer med hur det hade sagts. Därför att när Gud gav det här budet, så läser vi i kapitlet innan att Herren Gud gav detta bud. Det står Javé Elohim, alltså Herren Gud. Och när djävulen kommer till Adam och Eva, så använder han bara Elohim, ordet som är för Gud. Men det ordet kan också användas om till exempel människors ande. Det kan användas av änglar. Så om vi bara talar om Elohim, så är det lätt att relativisera det. Det är lätt att missa det centrala. Plus att Javé, när det ordet används, så beskriver det i Bibeln det personliga gemenskapen mellan människor och Gud. Och när Gud hade talat de senaste 12 gångerna om vad han hade gjort och vad han gör för människorna, så står det varje gång i texten Javé Elohim, alltså Herren Gud. Så när djävulen kommer, så använder han bara ordet Gud. Och det är en taktik att få bort det personliga gemenskapen mellan oss och Gud, så att vi tänker om Gud som någonting opersonligt, kanske någonting som är långt borta. Och vi ser ju också i Evas svar att hon har tappat bort det här med Javé. Hon har tappat bort det här med det personliga och talar också som djävulen här då om Gud bara som Elohim. Och det här är ju någonting som också vi kan ta till oss och fundera på kring detta i fastan. Att Gud vill att vi inte bara tror att han finns, utan Gud vill föra oss in i en personlig gemenskap med honom. Och det gör vi ju när vi kommer till gudstjänsten, i nattvarden, i bönen och Bibeln. Då hjälper han oss in i den personliga gemenskapen med Gud. Satan har ju inga problem med att vi tror att Gud existerar. Satan vet ju att Gud existerar. Det som Satan har problem med, det är ju att vi kommer in i den personliga relationen med honom. Därför att tro att Gud existerar hjälper ingen människa till himlen. Det är när vi kommer till honom, när vi går in i en personlig gemenskap med honom, när vi erkänner att vi behöver honom, vi känner vår synd och får hans förlåtelse, det är då vi blir hans barn. Och det är därför som djävulen vill få bort oss från den personliga tron på Gud. Och sen så fortsätter Satan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Och här finns det ytterligare saker som Satan utlämnar. Därför att så hade Gud inte sagt. Gud hade sagt: ni får fritt äta av alla träd i trädgården, men om frukten på trädet mitt i trädgården, har Gud sagt, äter ni inte. Det som djävulen utlämnar, det är orden fritt och alla. Och då kan man tänka, är det så viktigt? Ja, det är ju centralt, därför att det här ordet fritt och alla, det berättar ju något väldigt centralt om Gud, nämligen att Gud är generös. Gud hade ju skapat en fantastisk plats. Han hade satt människorna i ett paradis. Han hade slösat sin kärlek på dem. De levde i ett överflöd. De fick fritt äta av alla andra träd. Och det som djävulen vill göra, det är att han vill peka för Adam och Eva på att Gud inte är generös, att Gud inte skulle vara god. Och så flyttas människans fokus till det enda som de inte får göra. Och djävulens taktik är precis likadan idag. Han vill att vi ska tänka om Gud att Gud inte är generös, att Gud vill undanhålla oss det härliga och goda i livet. Och så tänker många människor att jag tror att Gud finns, men kristen kan man ju inte bli. Därför att då blir man begränsad och då finns det en massa regler man ska följa. Och det är en massa bud som är gammalmodiga. Vi behöver vara anpassade till samhället och sådär. Problemet är att då har man kommit in och fallit precis för den taktiken som Satan har här. Gud är oändligt generös och friheten finns bara i honom. Och det är liksom när vi vänder oss bort från Guds bud som vi kommer in i bindningar, som vi liksom kommer in i beroenden. Varje bud i Bibeln finns för att skydda oss. Varje bud i Bibeln finns för att Gud älskar oss och vet att det är det bästa för oss att leva efter. Men det kan ju kännas rätt att inte göra det som Gud vill. Det var ju precis så som Eva och Adam kände. De såg att trädet var gott att äta av, ett härligt träd och en fröjd för ögat. Konsekvensen, det blev ju då att de insåg att de var nakna. Och så fick de fixa fikonlöv för att fästa upp, för att skyla sina kroppar. Och Torbjörn pekade på något väldigt intressant här i texten som jag inte tänkt på förut. När han i tisdags på bibelskolan berättade om den här texten. Och det som händer i samband med detta, det är ju att innan hade ju Adam och Eva fått ta emot allting gott av Gud. De hade fått allting serverat på ett fantastiskt sätt. Men nu så när de gjorde de här fikonlöven, det var första gången som de var tvungna att själva ordna till någonting. De var utelämnade åt att själva fixa sina egna liv. Och det innebär ju att de i förlängningen också blev utlämnade till att själva hitta meningen med livet, målet med livet, eftersom de hade vänt sig bort från Gud. Konsekvensen blev ju att synden kom in i världen, rädslan kom in i världen, de sprang och gömde sig. Det blev ofrid mellan människorna, det blev osämja mellan dem, de skyllde på varandra. Men de kunde ju inte gömma sig för Gud, utan, och det här vittnar ju också om hur oerhört god Gud är. Han hade ju kunnat förkasta dem precis i det tillfället, men Gud älskar fortfarande människorna. Och det som han gör, det är att han går efter dem, han letar efter dem och så ropar han: Adam och Eva, var är ni? Och sån har ju Gud varit ända sedan dess. Han har ju hela tiden fortsatt genom historien ropat på oss: var är du? För han vill få tag på varje människa, han vill få tag på var och en av oss. Han vill att vi kommer till honom som vi har vänt oss bort från. Och den Gud som fortfarande ropar efter oss, han är oändligt generös. Det är han som har gett oss allt det goda. Vi kan tycka att vissa saker verkar väldigt märkligt, och då får vi be Gud om hjälp och förstå det. Men allt han vill med oss, det är bara gott. Och det som han framförallt vill är att vi ska vända om till honom, få våra synder förlåtna så att han kan föra oss till himlen. Och det är väldigt intressant att läsa i slutet av Bibeln, i Uppenbarelseboken, därför att där står livets träd. Det livets träd som människorna blev liksom utkastade från, det återkommer i Bibeln. Vi kommer att få fortsätta att leva med livets träd i evighet tillsammans med honom, därför att han har öppnat vägen för oss till himlen. Och det gjorde han ju genom sin död på korset. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Ska meddela att ett barn har blivit döpt, Gabriel, och vi ber för honom, Gabriel som är alltså med här i församlingen, bor i församlingen. Gud bevare Gabriel och välsigna honom nu och alltid. Amen. Så har vi en ny påminnelse om vår dödlighet. Då härmed tillkännages att följande medlem av vår församling har avlidit, nämligen Urban Lindgren, i en ålder av 79 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och ditt ljus. Amen. Ditt ord ska skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Då viker natten, morgon bräcker klar, i liv, i död blir hos mig kvar. Amen.
Evige allsmäktige Gud, Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, var oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hörde botfärdgas suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss, genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Tacka Gud vår Herre. Sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom skall vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga.
Jag lovar där du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. all ära och härlighet från evighet till evighet.
Amen. Amen. Amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid, var med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom nu är allt till rätt.
Vi sjunger ur sånghäfterna i sidan av bänkarna. Och vi börjar med nummer 50. Mer av dig. Nummer 50. Fortsätter med nummer 57. Se Guds lam, nummer 57.
Se Guds lam som tar bort.
Vi fortsätter med nummer 61. Jesus, du förtjänar allt. Nummer 61.
Heliga o änglar, böj er för du har skapat allt. Och allt blir skapat för att du ska få all ära.
Vi har tagit emot Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Thank you. Barmhärtige fader, låt ordet som utgår från din mun och delaktigheten i det enda offer som sonar världens synd styrka oss i kampen mot alla frestelser och ge oss del i din eviga seger genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.